Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, Europaparlamentet.
Du vet väl att du kan försäkra din hund eller katt hos Trygg-Hansa? Då får du till exempel hjälp med veterinärkostnaderna om din vän blir sjuk eller skadar sig. Läs mer på trygghansa.se och skaffa en riktigt bra djurförsäkring. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Jag har precis nu duschat patienten.
Ja, det är som att du lever pensionärsliv nu.
Det är så ovärdigt alltihop.
Ja.
Ja, men vi ska väl förklara så här.
Ja, ta det från början.
Zev har alltså gjort en axeloperation som är ganska brutal, verkligen. Jag tycker synd om honom.
Superbrutal.
Ja, alltså han har ju behövt göra den här i säkert 10 år. För hans axel, alltså det är liksom någonting med ligamenten. De håller inte fast armen i axeln. Så den har ju poppat ur ganska många gånger. Och jag får ju ofta hjälpa honom att poppa tillbaka den. Det är så sjukt.
Alltså det är så obehagligt. För er har detta bara varit en vanlig ritual. Nej, det är bara axeln som hänger.
Ja, men alltså det här händer kanske. Ja, men det kanske har hänt då var tredje månad. Och då är det så här, han skriker av smärta och jag skriker av sånt obehag, så här panikobehag, att jag ska behöva dra den ut och sen in.
Men du gör det ändå?
Ja, men det är väl klart jag måste göra det. Du måste ju göra det. Men då har det här hänt så mycket så att den har liksom blivit helt urgröpt, själva den här hålan på något sätt. Så den här operationen, då var de tvungna att transplantera en bit ben från ett ställe i axeln till änden på axeln, så att säga. Så det var väl en ganska komplicerad operation, så han var ju nersövd i 4 timmar och de höll på.
Mm.
Och sen så kom han hem, det här var ju då, vilken dag var det här? Det här var ju torsdags.
Nej, du har tappat natt och dag efter den här operationen.
Ja, men alltså det är så intensivt. Så det här var ju torsdag, så då jag lämnade honom där på morgonen och så hämtade jag honom då på eftermiddagen. Och sen så skulle ju Filip då ta barnen på fredagen och så sköts det till söndagen. Då var det ändå så här, okej, det blir intensivt då i helgen. Nu har det skjutits ännu mer, så nu är det, får vi se hur långt det blir. Men helgen hur som helst blev ju... Det var
ett svart hål.
Även alltså det var så sjukt. Alltså jag tänkte, det är ändå i och för sig intressant, kan jag tycka, att man får utmana sig själv lite. Man får liksom så här, ja, nu gör vi det här.
Jo, men det stora
vänta
här.
Vänta lite. Han ringer nu. Vänta lite.
Jaha, vem?
I'm recording, honey.
Aha, han vill ha något.
Just help me set up my laptop real quick.
I have to help you open the laptop.
And you're all plugged in correctly. It's been down
there. Det bara gör.
Okej.
Jag väntar. Vi stänger inte
av.
I'm coming. Du hör ju.
Okej, din patienten kallar. Okej, men spring upp och öppna den.
Jag springer upp. Vänta lite.
Jag väntar.
Nej, men alltså fy fan, alltså. Jag vet inte, jag tycker synd om honom, men det är också synd om mig, Malin.
Nu var du uppe och öppnade hans laptop, för att han har då, så att förklara, han kan inte röra armen överhuvudtaget, eller
nej,
hur?
Han kan ju inte röra sig överhuvudtaget.
Nej.
Han är sängliggande, så hela helgen, Malin, har jag ju då gett honom mediciner då enligt något schema. Jag har gett honom, duschat honom precis som jag gjorde precis när vi skulle spela in.
Ja, du bara vänta duschen.
Jag får hjälpa honom upp och ner när han ska på toaletten. Jag får ju komma med olika små mellanmål och mat och allting. Han kan inte göra någonting. Han ligger i sängen. Han gör ingenting. Och sen då så har jag haft Maj och så har jag haft båda barnen hemma och så har jag haft Roffe. Och då var det så här, första natten mellan torsdag och fredag. Nej, men då var det, då, jag skrev något sms till dig tror jag, för det var ju ett skämt. Det var först då så vaknade ju Tage och man bara, okej, då går vi in och lägger om dig. Sen vaknar Ilse, ja, Nej, vänta, nu får du också gå in och lägga dig. Men nu, du har fått faktiskt somna om själv här nu. Du vet, man, det är ju i och för sig bra, för alla måste ju bli mer självständiga nu. Du vet, vanligtvis vill man att man ska komma in och vara där en stund och hålla på. Mm. Och sen så vaknar Maj fram och tillbaka hela natten. Och sen när klockan var så 3 på morgonen och jag typ hade gett upp idén av att jag skulle sova.
Nurse Jenny.
Då, ja, för jag var ju också uppe, för han behövde ju mediciner såklart. Ja. Det var ju
men du
också.
Var väl uppe och bytte någon ismaskin också?
Ja, men det är en ismaskin. Exakt. Jag har gått med en ismaskin igen från sjukhuset som jag måste plugga in i olika liksom, munstycken och fylla på och grejer.
Det här är så sjukt.
Nej, men och sen så klockan 3, då hör jag det här ljudet från Roffe när han sakta går ner för trappan. När man vet, aj, fan, nu ska han gå ut. Annars bajsar han någonstans där nere. Ja, då var man uppe och så var det för hunden och man bara, nej, det här alltså.
Det var en väldigt mörk natt. Men det stora är ju också, förutom att ha en bebis, för att så här är det att Sev skulle väl göra den här operationen under covid.
Ja, men exakt. Han skulle göra den när jag var gravid. Men det fick man inte och så har det blivit uppskjutet. Och nu var det så här, ska jag göra det eller när ska jag annars göra det? För det finns ju liksom ingen bra tid.
Och det hade varit bättre om det var i benet. För då hade han kunnat byta blöjor, han hade kunnat vagga Maj. Alltså, för det här är ju att han har inga armar mer eller mindre.
Nej.
Alltså du, förlåt Nurse Jenny, men det här är en tuff tid nu. Ja. Vi får hjälpa, vi får hålla ihop.
Vi får hålla ihop, ja, absolut. För samtidigt så är det så här, jag tänker på min bror, min ena bror. Han har bara en arm. Han föddes ju med sin vänsterarm, har han bara till armbågen så att säga. Mm. Han blev tvungen att göra en operation på sin högra axel för 2 år sedan. Vilket innebär att han hade ju ingen arm. Alltså det var faktiskt helt sjukt. Det var ju tufft för honom. Så hela tiden så försöker jag jämföra med det. Det var ju ändå mycket, mycket
försöker
värre.
Försöker du säga det till Sev?
Ja.
Vad klagar du på? Min brorsa.
Men då så i helgen i alla fall. För då var det ju jag och alla barn och liksom patienterna hemma. Och då skulle jag försöka... Det går ju ändå inte att bara sitta hemma en dag. Alltså det funkar ju inte. Vi måste ju ha någon sorts struktur. Man behöver någon event. Så jag hade ju då bokat upp playdates för båda barnen.
Men där känner jag, där tycker jag ändå du tar... Att du ändå drar dig ut då efter en sån här natt med barnvagn, Roffe, de andra 2 barnen. Alltså där skulle ändå min gräns gått. Jag hade ju nog legat kvar i sängen och bara fuck it, jag ligger här, ni får kolla på iPad. Jag är ledsen.
Ja, men jo, fast du vet att det kokar ju över. Det är ju inte som att du ligger där och de bara liksom tittar på iPad hela dagen. Det går ju inte. Nej. De kommer ju ändå in och det är olika saker och man ska svinga runt där. Och så känner man sig dessutom som en... Liksom, man måste ha någonting som gör att man också blir... Jag vet inte, fysiskt trött. Att man känner att man mår... Man behöver någon sorts struktur. Man måste liksom lämna huset vid någon punkt. Plus att han behövde ju liksom vila också. Patienten, Malin.
Vem han?
Patienten.
Jaha, Sev behövde lugn och ro omkring sig. Ja,
men hur som helst. Och då var det... Så då skulle vi ses på The Meadow som ligger på andra sidan reservoaren här. Och då skulle de cykla dit då. Och det var så här, okej. Okay. Och Tage, han har precis fått en ny cykel som är jättestor. Jag kommer ihåg det här när man var liten. Mm. För nu är jag så här, gud, den är väldigt stor. Trots att det är då den här storleken han ska ha- Och växa in i då.
Det är som Lotta på Bråkmakargatan.
Ja, men alltså jag minns när man var liten och fick ny cykel. Hur stor den kändes och hur man liksom, vilken utmaning det var. Och sen då, när man liksom lärde sig och hur härligt det senare blev. Tage är ju livrädd för den här cykeln, men ändå liksom vill ju försöka. Ja, så han skulle ha med sig cykeln också till parken när vi gick. Nej, det var så mycket att hålla på med den här cykeln. Det var så här, fick jag parkera barnvagnen och så fick jag hjälpa honom upp och så puffa honom och sen så skulle vi gå och vi skulle cykla och sen var det upp för någon backe och han orkade inte dra den och då fick jag ta den och vagnen och så vidare. Och så fram då till parken och då är det ju också då 2 pappor som är där som jag aldrig har träffat. Och det är ju typ det absolut värsta, Malin. Mm. Den är sociala, så här påtvingade, bara hej, och så ska man lära känna varandra. Och här i USA är det ju typ ingen som har 3 barn. De tycker att det är helt sinnessjukt. Den ena pappan hade bara en son och han var så här, nej men vi är nöjda, det är mycket jobb. Så de tittar på mig som att jag var ett freak typ som kom med mina 3 barn.
Och då vet de inte att du har en man som ligger hemma som du ska hem och duscha sen.
Jo, jag berättar ju det.
Jaha, okej.
Ja, vilket gjorde att de tyckte att jag var ännu knäppare. Det var liksom, de kunde förstod ju ingenting. Ja. Den ena pappan, han jobbar med att göra röster för olika tecknade filmer.
Mm-hmm.
För Disney och Pixar och allt möjligt tydligen.
Mm.
Och han bara, ja, och sen så gör jag ju också, vet du vad Dungeons and Dragons är? Jag bara, ja. Mm-hmm. Jag bara, ja. Eller ja, det vet jag väl. Eller tänker jag rätt här nu? Du menar det här live-andet? Du vet när man livear, det är liksom Gotlandsveckan.
Jaha,
Visbyveckan, du vet när de medeltidsveckan på Visby. Han berättade att det här gör han livear och filmar det på YouTube. Och så är det många som sitter och tittar på honom när han livear det här. Och det var det han jobbade med.
Fullt rimligt.
Va? Ja. Intressant.
Ja, men det är so Silver Lake Dad.
Ja, det är riktigt Silver Lake. Och hans fru däremot, för där är det hon som är stjärnan, det är härligt. Hon har gjort flera så här ganska stora filmer och är borta och jobbar alltså flera månader i taget. Och så är han hemma då med barnen. Så de har ju omvända roller där han...
Och det är ju inte så vanligt här.
Nej, det är ju verkligen inte vanligt. Nej. Så det är ju uppfriskande och härligt. Så då pratar vi en del om det. Sen pratar vi om att han... vi nämnde ju det förra veckan... 9/11 då, som precis, det var 20 år sedan. Och då berättade han att hon blev cinematograf, först var hon fotograf, så blev hon cinematograf, och det var mer eller mindre, alltså det var en slump att det blev så. Då berättade han att de bodde precis vid The Twin Towers i New York när attentaten hände. Och de satt hemma, och hon jobbade som revisor tydligen, så hon satt hemma och jobbade. Och då ser de ju först då första planet som går in då i ena. Och sen, och då börjar de ta bilder, så han filmar och hon tog en massa bilder. Sen ringer deras hans mamma ringer och säger, har hört då att det ska komma 9 plan till på väg mot Manhattan, så då tänk om de liksom träffar fel och träffar deras hus, så de måste springa ut, säger de. Så då springer de ut, vilket ju var tur, för precis då kommer det andra planet in, och sen när de rasar, då går alla deras fönster i hela den här byggnaden bara gå sönder. Men de hade ju tagit så otroligt mycket bilder på allt som hände, för de var precis bredvid byggnaderna. Så de sprang ju upp då till New York Times och sålde bilderna då. Så att jag tror att hennes bild var omslag, alltså första sidan på New York Times. Och då blev hon då fotograf på något sätt. Så det är en bra historia.
Men då måste jag ändå säga, det här är ju ändå, om man då har det tråkigt, att det här är samtalen i parken.
Ja.
Det här var ju uppiggande.
Ja, det är det verkligen.
Förlåt.
Det är inga tråkiga samtal.
Nej, det är inga tråkiga samtal.
Nej, och han, alltså, det var så fascinerande att berätta, när han berättade hela historien och hur de, så här, de visste inte vart de skulle. De liksom hamnade på någon färja som åkte över Hudson till Jersey. De kom dit och blev alla bara påslussade på något tåg. Och när de hade åkt någon annanstans i New Jersey, då blev de sanerade. Och han bara, jag vet faktiskt inte varför. Han bara, jag tror att alla var liksom helt förvirrade. Vad ska vi göra? Vad händer? Det kanske är något kemiskt. Så de blev sanerade. Så han visade bilder på hur de stod i vita plast onesies, han och hans fru. Och han bara, ja, det var ju så jävla bizarrt alltihop. Märkligaste någonsin.
Men det var ändå intressant förra veckan, eller när det var då 20-årsjubileet, eller jubileum säger man kanske inte.
Nej, det var inget att fira.
20-årsdagen efter 9/11, för alla här, alltså det var ju stort överallt och även i sociala medier i Sverige och nyheter såklart. Men alla här amerikaner, de har ju verkligen en historia. Det var ju en sorgsen dag såklart. Men man märkte ju det, att barnen i skolan, Bell kom hem, och det var mycket liksom historier. Och sen hade de gjort en otrolig, jag vet inte om du såg den, National Geographic har ju gjort då 20 år efter 9/11, som man faktiskt kan gå in och kolla på om man är intresserad. Så har de gjort sammanfattning, tagit fram de bästa intervjuerna och liksom gått igenom allt igen. Den var helt otrolig, måste jag säga. Den kan jag tipsa om.
Ja, och då är kanske hans, det han filmar kan vara med då.
För
det,
footage
det är
footage med.
Bara, för det jag filmar, det har jag bara gett bort till alla möjliga. Så det är ofta med i just dokumentärer och när de pratar om 9/11, så används det jag filmade då.
Det är kanske man ser det. Springer direkt upp.
Ja. Så, och från det då till att han live medeltid.
och sen skulle du hem och byta ismaskinen till Zeb.
Alltså...
Thank you.
Och den här veckan samarbetar vi återigen med Kids Brand Store.
Mm. Every teen's first choice in fashion.
Denna otroliga sajt för oss föräldrar som inte riktigt kanske har koll på vad det är som gäller och vad som är rätt. Som kidsen skulle ha sagt. Då kan man klicka in sig där och få liksom kurerad vägledning eftersom det här är handplockade plagg från de världsledande märkena i modebranschen. Och för att de jobbar nära tonåringar så att de vet vad tonåringarna vill ha och äldre barn. Mm. Storlek 140 uppåt är det ju.
Och det här är också, ska jag säga, väldigt alltså så här snygga kläder i så här riktigt bra kvalitet och bra designers, vilket man ju uppskattar. Och barn som är, som sagt, stora barn är väldigt kräsna. De har ju bland annat Gant, som jag tycker är ett så här fantastiskt snyggt märke, som också är precis så här spot on i mode, vad man ska ha på sig just nu, lite så här preppy. Väldigt mycket just piqué-tröjor, som jag vet att jag nämnde förra veckan också. Och sen har de här jättesnygga relaxed linnen, alltså både skjortor och byxor som jag alltså skulle älska att köpa till och som jag tror att Tage skulle älska också. Att ha liksom på sommar, på skolavslutningar, på midsommarafton, alltså allting, alltså skönt och supersnyggt.
Verkligen. Besök kidsbrandstore.se så kommer ni själva kunna se hur mycket fina grejer det finns till barn i storlek 140 och uppåt.
Måndag har aldrig känts skönare.
Ja, nu har det ungefär gått från 4 till 2 att ta hand om. Mm. Men hann du då ens med eller var du supertrött då? För natt var ju Emmy-galan här i LA.
Men jag följde lite halvt. Jag vet inte, jag har aldrig tyckt att Emmy-galan är sådär... Jag vet inte, inte som att titta på Oscars eller Golden Globe. Nu finns väl inte den galan längre, men de har ju varit lite roligare, tycker jag.
Är det så? Jag älskar Emmy mer för att jag tycker ju liksom generellt att det är roligare med tv-serier nu för tiden. Alltså jag blir mer starstruck att se någon jag verkligen gillar. Du och jag textade ju för våran favvo fick ju Emmy från tv-serien Hacks som vi har pratat om som man måste se.
Ja, den är så underbar. Ja, typ som den för jättelänge sedan, Malin.
Ja, det gjorde det. Men jag såg den först förra veckan och jag tror inte så många har sett den. Så Nej. Den ska man ju verkligen se.
Ja, men Jean Smart vann ju alltså för bästa huvudroll i en komediserie, va? Var det?
Ja, precis.
Och hon är ju fantastisk. Hon är en sån otrolig powerkvinna. Spelar en superpowerkvinna, men verkar också vara det då i verkligheten. Ja. Hon tackar väl sin man då för att han har tagit steg tillbaka medan hon då har kunnat satsa på karriären. Hon spelar ju också Kate Winslets mamma i den här tv-serien som vi också gillade, Mayor of Easttown. Och ja, där var ju också Kate Winslet. Men då känner jag, för här känner jag att det börjar bli så här, hon vann Best Lead Actress in a Limited or Anthology Series or Movie Emmy. Man bara, okej, men vad fan är det för någon grej? Alltså hur många olika ska det finnas?
De skojade mycket, men vi ska inte fastna vid Emmy, men det enda jag tänkte på var tre saker. Dels då, hur älskad Kate Winslet är. Hon är liksom gud där inne, vilket är fantastiskt. Man älskar ju henne själv.
Är hon den nya Meryl Streep? Den yngre Meryl Streep?
Jag tror att hon är det. Hon var ju stjärnan där. Hon hade ju också placeringen, så man såg henne hela tiden under hela showen. Så att hon var liksom placerad så man skulle liksom se henne. Höll ju också ett fantastiskt, eller fantastiskt var det inte, men hon höll ju också ett tal då när hon vann och tackade att den medelålders kvinnan med problem och kanske inte alltid så ljus fick ta plats på tv, hur viktigt det har varit. Men det jag tänkte på alltså såg du Seth Rogans märkliga inledning på galan?
Nej, det gjorde inte.
Han såklart, vilket man tänkte att det är över. Han är ju småkul, men gick ju upp då. Och så skulle han ju skämta, så sa han ju liksom att... För det är fortfarande känsligt. Det är ju en av de första galerna som faktiskt hålls med så mycket publik i tv. Och det är ju fortfarande folk... Det är ju fortfarande här av covid och det är ju absolut inte klart. Det är ju stora debatter om både vaccin, skolor som är stängda fortfarande och så vidare. Så han var ju lite så här... De hade ju lovat oss att det här skulle vara utomhus och öppet tak. Det är det ju verkligen inte.
Good to be here at the Emmy Awards. Let me start by saying there is way too many of us in this little room. What are we doing? They said this was outdoors. It's not. They lied to us.
Och så fick han ingen skratt på det, för folk kände ju sig liksom så obekväma. Och sen sa han, och borden är ju alldeles för nära. Alltså du vet de här covid-skämten som har funkat innan, men det var alldeles too soon. Han fick inte ett, när han bombade så hårt, Jenny. Oh. Ja, du såg inte det här. Cringe. Nej, du måste höra det. Ja, det var så cringe.
Nej, för att vet du, det är faktiskt ganska sjukt att jag känner ju att covid pratar man ju mycket mindre om nu här än vad man någonsin gjort. Samtidigt så är det ju en av USA:s värsta covid-pikar just nu.
Exakt, det var ju därför det blev...
Det är några tusen som dör varje dag.
Ja. Nej, men han sa så här, varför går ni inte hem allihopa? Vad gör ni här?
Nej, det går inte.
Och det var inte ett enda skratt, Jenny. Nej. Det här var också på tv, såg jag i morse, hur då tystnaden i lokalen. Och också, du vet, folk vill ju vara så politiskt korrekta nu och... det här är ju jättekänsligt. Läge. Nej, det var inte läge. Nej. De var för många. Till och med vi tycker det. Ja, nej, men det var väl det. Och sen är det väl generella grejer att alla blir ju inte så snygga på gala. Jag tycker inte det. Ingen får ju till det. Det blir för mycket.
Nej.
Med galakläderna, jag tycker det är tråkigt att titta på det. Jag tyckte det var kul förr. Jag vet inte, jag är helt tappat den biten. Alla ser bara helt...
För det är ju det som annars är det roliga. Och sen brukar det vara då inledningen. Det är de man lever för.
Så det var väl de sakerna vi tog med oss av det. Jag berättar för dig som inte anser detta då, eftersom du...
eftersom jag gjorde ett litet sponge bath.
Exakt.
Ja, men på tal om covid-skämt och så vidare, så var det ju den här skandalen som alla har pratat om. Nicki Minaj tweet hon skickade ut.
Ja. Hur många följare har Nicki Minaj? Hon har ju flera miljoner följare, så hon har ju...
Hon har 158 miljoner följare.
Ja,
På Instagram, så jag vet jag faktiskt inte Twitter.
Men det roliga här, eller det roliga var ju inte, men här är det ju såklart... pågår ju en debatt. Alltså, i Sverige har ju väldigt många vaccinerat sig och det har ju väldigt många LA gjort. Men här har det ju nu är det ju två lag liksom. Vilka som vaccinerar sig och vilka som inte gör det. Och här måste man då gå runt med sitt vaccinpass och visa för att komma in på restauranger. Man får fördelar om man är vaccinerad. Vilket har gjort att det verkligen... Om den stora debatten förra året var mask eller inte mask, fortsätter de här lägren nu då vaccinera sig eller antivax? Så det här blir ju så stor grej då när Nicki Minaj skickade ut en tweet som då var väldigt ovetenskapligt. Och folk har ju skojat om den också, för det hon skrev var ju typ...
Nej, vi ska säga exakt vad hon skrev. Hon skrev... My cousin in Trinidad won't get the vaccine because his friend got it and became impotent. His testicles became swollen. His friend was weeks away from getting married. Now the girl called off the wedding. So just pray on it and make sure you're comfortable with your decision, not bullied. Och detta, alltså det är så otroligt, alltså dumt, men också liksom, ja, jag vet inte, man kan inte säga att det är roligt, men det här har ju liksom spridit sig. I och med att hon har så många följare, så har ju detta blivit då något som har gått till Vita huset. De har fått, de har bjudit in henne för att de vill att hon ska sitta ner med en expert. Dr. Fauci har ju fått uttala sig då att det här stämmer absolut inte, man blir inte impotent. Jag såg att även i England så stod ju deras, vad ska man säga, deras Dr. Fauci också sa så här, nej, det stämmer inte. De fick ju ha liksom specialmöte. Och sen har ju också Trinidad då, deras regering fått gå ut och prata om det här, och de har till och med då försökt hitta den här människan som hon pratar om. Det är väl ändå det absolut roligaste. Jag skrattade, jag såg på en meme, då var det någon som satt, en kille som sitter och bara så här, är helt förstörd, och så står det, Nicki's cousin's friend with everyone talking about his balls. För du förstår det ju, roliga... den här människan vill ju såklart, om han nu överhuvudtaget finns, ja, vilket han ju inte gör, det är klart som fan att han inte vill att alla ska prata om att han har svullna testiklar.
Nej, men det är också intressant att vi har kommit så långt att de här stora, stora stjärnorna, de har så stora plattformar som är större än regeringar nu, så att det blir på riktigt krismöte i Vita huset, för Nicki Minaj skriver det här, och hon också har då fått, berättade de på tv också som en nyhet på CNN, inga konstigheter. Att hon nu har fått en utbildning i vaccin och varför det här inte kan hända med testiklar.
Nej, men alltså det är typ det dummaste också man någonsin har läst.
Ja, ja.
Det är någon kusins kompis på andra sidan liksom världen som har blivit impotent för han skulle gift. Man bara, men vad är det här? Mm. Och då var det också att de hade inte hittat honom i Trinidad, den här personen.
Nej, såklart. Det här är ju något... Stackars Biden, det är så jobbigt nu.
Ja, ovärdigt.
Mm.
Ja, men och också så här att någonstans så ligger det väl verkligen i tiden att man har... Alltså, det har ju blivit mode på något sätt också att knyta sig an med rätt... Alltså, knyta rätt budskap till sin person på något sätt, eller hur?
Gud ja, man kan inte bara vara artist, man måste också ha rätt åsikter och vara med.
Ja, och det har ju varit mode ganska länge nu, och jag tänkte på det, för den andra pappan jobbar med dokumentärer på något sätt, den andra pappan där på ängen, de där
bara,
under playdaten.
De bara ljög, gud vad de impade och ljög på dig, Jenny.
Ja, säkert. Men han berättade då att han jobbar med ett väldigt stort amerikanskt bolag som var med och gjorde en dokumentär. De sponsrade dokumentären och sen så ska de då distribuera en dokumentär på sin hemsida antagligen. Och att det till och med är så för företag. De börjar också göra dokumentärer och lyfta folks öden. Allt Good handlar om att man ska vara en god människa och att ett gott företag, allt, det är så otroligt viktigt nu.
Mm. Jag tänkte på det när jag pratade med min dotter och hennes kompis som var här på Playdate i helgen. Alltså, antingen vill de ju jobba som influencer eller TikTok-stjärnor, eller vill de ju bli aktivister, alltså typ Greta. Det är ju de tre sakerna som står högt i kurs nu.
Ja, och då är det ju så roligt då, för det här har varit så debatterat här i, speciellt i Hollywood antar jag, men överhuvudtaget i media här i USA. Det, NBC berättar ju, eller lanserade idén om deras nya show då, som de ska göra för 2 veckor sedan kanske. Det heter The Activist, heter ju showen.
Ja.
Och istället för att man då, som i deras gamla program här med Idol och alla sång och talangtävlingar, så ska man här då tävla om vem som är bäst aktivist.
When I say social activism, you think fun and games, right? No? Well, some people seem to think that fighting for rights is a game. CBS, Global Citizen, and Live Nation have all teamed up to produce a new 5-week competition series called The Activist.
Men det är så i tiden, och det roliga är jag läste lite kring konceptet då, som då redan har blivit ganska sågat, såklart.
Ja.
Men då står det så här, de tre teamen då som tävlar för den ultimata vinningen då, det är att man ska hitta på den mest kreativa och impactfulla rörelsen som kan spridas snabbast.
Mm.
Och då får man då välja ett causes, och det är då det kan vara health, education, environment.
Men förstår du hur sjukt det är? Då är det så här, jag kämpar för hälsa, men, och någon annan då kämpar för utbildning, men de ska tävla mot varandra, är så sjukt.
Nej, men dels är det ju det, och sen också vem ska då mäta, för att jag tänker när vi växte upp, då var det ju så här, are you the next top model, vilket var sjukt.
Nu är det var så här, ju också sjukt.
Ja, ja, helt sinnessjukt. Men nu är det så här, you're still in the running for the best activist. Alltså, kan du se?
Alltså det är verkligen, alltså för fan, alltså, nu ska, det är ju för cyniskt. Och tänkte på det, för att alla då som har kritiserat det här, de som sitter i juryn, det är då Usher, det känns inte som att Usher. Han sitter i alla jurys. Det kanske, han kanske aldrig suttit i en jury. Sen är det Priyanka Chopra, den här skådespelerskan som är gift med
Jonas Brothers.
Och sen är det då Julianne Hough. Och när de då ska kritisera de här jurymedlemmarna eller hela liksom programmet, då har de ju valt bilden på Julianne Hough när hon en Halloween för typ 4 år sedan hade på sig blackface.
Nej, men ja, det du måste berätta är då att det här var då juryn som skulle då avgöra vem som är den bästa aktivisten. Och sen är redan Julian i en jättestor drama för att hon har klädd ut sig och har varit blackface på någon fest här för 4 år sedan, vilket är helt sjukt såklart.
Ja, det är det. Alltså, det är så sjukt att hon inte liksom, det här är så, i USA, alltså det är otroligt, man gör inte det. Att hon inte visste det är ju väldigt märkligt.
Ja, så att nu är det så här, men är hon god nog, om hon kan göra en sån här sak, att klä ut sig till ha blackface på en fest för bara några år sedan, ska hon då sitta och vara allsmäktig och berätta då till vilken välgörenhet då?
Fast ja, men det är väl den ultimata då, tvätten av hennes brand så att säga.
Absolut, men allt det här blir så snurrigt. Alltså dels att tävla i det och dels då vem är god nog att döma. Och också, allt handlar ju också om att de ska få mest så här engagements i sociala medier. Så den här är ju nästan blivit cancelled innan den har kommit ut, är det inte så?
Jo, den har blivit cancelled. Nu ska de inte göra det här längre, utan nu har de ändrat konceptet på något sätt så att det är inte en tävling längre, utan nu ska det då bli någon sorts dokumentär istället av det här, där man följer de här deltagarna och deras kamp då.
För oss då, om vi hade press på att vara America's Next Top Model, så tänker jag att de här pressen för på våra barn, att man också ska vara god, man ska vara snygg, men man ska också ha rätt åsikter, man ska passa in, man ska förstå och navigera i allt det här från anti-vaxxer till vaxxer till rasism till feminism, man ska vara woke. Alltså allt det här, det stressar ju såklart våra barn också, samtidigt som det är jättebra att liksom det är nya tider. Men jag hade faktiskt en jättejobbig vecka förra veckan. Det går absolut inte att jämföra med din. Det är inga ismaskiner inblandade. Men min dotter var väldigt ledsen och kom hem från skolan. Och du vet, så jobbigt. Ångesten. Och hon är en ganska glad prick, så att jag var lite så här, förstod att något hade hänt, men ville ändå inte vara på henne, utan liksom, ja, jag lät henne ta sin tid. Och sen senare på kvällen då, ja, men jag såg att hon nästan hade till, alltså ville gråta, du vet hur man ser att liksom, det här, det är något som har hänt här och jag vill inte vara för på. Och sen så ligger jag i hennes säng på kvällen och då bryter hon ihop och liksom, mamma, jag känner mig så dum. Och då sa jag, men vad har det hänt något? Och då sa hon, jag vet inte, nej, men jag är så himla rädd att jag, tänk om jag är en rasist. Och jag blev helt chock. Jenny, ja, alltså hon sa det på riktigt, am I racist? Och då sa jag, vad menar du, Belle? Det är klart du inte är rasist, eller hur tänker du nu? Har det hänt någonting? Och då berättar hon att alla barnen då får ha veckans bok i klassen. Och hon hade lånat då från biblioteket en bok om en koreansk flicka som hade kommit till USA. Den handlar då om asiater som är i USA och deras rättigheter. Men den var väldigt jobbig, Isabel, för det handlar liksom att de blev typ slagna av någon. Ja, men den var verkligen mörk. Så då hade Belle, då ville hon lämna tillbaka den här boken. Då har ju hon lärt sig att man måste lära sig om andras ursprung och man måste vara med och förstå. Har ju hon hört såklart, så som tiden är. Så att hon vågade inte lämna tillbaka den. För då kände hon att hon var racist. Så hon hade gått och gömt den och lämnat tillbaka den för att hon var rädd för boken. Och sen nu hade hon så dåligt samvete för hon kände liksom att fröken hade frågat, men Belle, vad tog din bok vägen om den här koreanska flickan? Alltså, nej, förstår du, Jenny? Ja.
Åh.
Och det är svårt.
Alltså, så intressant ändå, så här, så mycket tankar som alla barn har och som man liksom inte inser. Ja, men att det är hur de blir påverkade av allting. Ja, men och ja, det är ju också så här, ja, jag tror att alla känner en väldig så här stress över det nu när man växer upp, att det har blivit ett sånt fokus.
Ja, men man tänker ju bara på det som något positivt. Gud vad bra att våra barn får lära sig om rasism och sexism och allt där, vilket man gör såklart. Men man tänker också för en 10-åring eller någon. Det är svårt att sortera för oss vuxna vad som,
precis,
ja, men vad man står.
Plus att jag får för mig ändå att det inte är riktigt det klimatet i Sverige som det är här.
Det här känns
det
ju som att
det är så otroligt så svart eller vitt. Alltså du är god eller ond. Ja. Alltså att man måste vara på rätt sida. Det är så, det märker man ju med föräldrar som man träffar i skolan, att det är så otroliga så här skillnader mellan föräldrarna och deras åsikter. Vilket också är så här, det är väldigt USA, det är så polariserat.
Nej, men verkligen, så kan jag också tänka ytterligare aspekt då för Bell som då kanske inte, alltså hon kommer ju ändå, hon är svensk, vi har ju inte bott här alls så länge, att liksom hinna med i svängen och vill inte göra fel.
Nej.
Och folk kommer på, från massa olika religioner, och du vet ju, det är bara holiday som hon inte riktigt förstår, man är ledig på och, ja men du vet, och i kombination då med att höra då att jorden ska brinna upp och det kommer jordbävning. Alltså. För jag kommer bara förra året när BLM hände och Bell frågade mig varför jag inte hade ändrat på Facebook min status till BLM. Och då sa jag, ja, nej, det har jag missat. Hon bara, men mamma, det måste du göra, annars är man liksom rasist. Alltså det är någonting man gör här.
Ja, men och nu utöver det så ska man ju dessutom nu också säga, för det har jag sett folk skriver till och med i mejl när de skriver sitt namn längst ner i mejlet.
Ja, just det.
Så under så står det she, her, hers. Eller he, him. Ja, och his, eller då they, us, att man är liksom, vad man har för...
they as Usher.
Ja, nej, men att det är liksom det är otroligt många saker man måste vara så otroligt så medveten. Det är klart att det är en pronomen. Stress då om man inte liksom känner att man orkar det. Nej, det fattar jag verkligen. Men och sen så ångesten när barn kommer hem från skolan och är ledsna, så det är ju också så, det är så otroligt hemskt. Jobbigt alltså.
Men jag förstod, det var ändå bra att det här hände, för nu förstår jag liksom att man måste vara ännu mer lyhörd för vad de går igenom, att vara god, att vara politiskt rätt, alltså du vet, det är jättestora krav ju, alltså så är det ju.
Men min dotter kom ju hem från skolan i veckan, så frågar jag, jaha, hur var det i skolan idag? Vi brukar ju alltid prata lite på vägen hem. Och det är inte alltid man får så mycket svar och sådär, men jag märkte ju att det var någonting som hon inte sa, och så dröjde det en stund och sen så, ja, men så berättade hon då att en tjej i hennes klass, som också en granne till oss, de hade haft något bråk. Och det här känner man ju igen från när man själv var i den åldern, och alltså hela livet, men i olika, alltså inte på samma sätt kanske. Men någonting som går lite fel, och plötsligt så är de inte kompisar längre, och den här tjejen hade då sagt att hon inte ville leka med Ilse längre. Och dessutom hade hon berättat då för killen som Ilse tydligen har en crush on. Hade hon berättat för honom att Ilse var kär i honom. Och sen, ja, de hade haft ett bråk i skolan som väl hade eskalerat lite. Och Ilse hade inte velat säga något till mig. Det här hade nog hänt ett par dagar tidigare, och sen så hade det här nog liksom haft efterverkningar i flera dagar. Och jag fick sån jävla ångest. Alltså jag känner bara så här, direkt så kommer jag ihåg hur det här var i skolan. För det här hände ju alla barn någon gång. Att man plötsligt har man tjafs med någon och de ska inte vara med. Och man har väl säkert själv varit det barnet också. Men det är också intressant hur man direkt så här, alltså du vet, jag blev så irriterad. Och blev irriterad på det här barnet.
Nej, jag känner att jag vill trycka upp barnet.
Ja, men
vem,
alltså
är
du
det?
Vet, man känner att det är en lilla skit.
Adressen.
Ja, men utöver det, jag känner ju hela den här familjen nu. Alltså du vet, den här mamman, och jag ser dem och jag vill inte hälsa än, så jag är så irriterad. Jag beter mig ganska omoget, men direkt är det så här, försöker inte säga det här naturligtvis till Ilse, utan jag bara, men okej, men vi får ju se, men då får du låta henne vara. Hon kommer säkert att ändra sig, fast inom mig så känner jag ju hur det kokar.
Man kokar. Nej, men det är ju det här som är hemskt, att de har, det händer, men vi fick, alla går ju igenom det, men det är ju så hemskt att veta att man vet inte riktigt hur deras dag har varit.
Nej.
Alltså man gör ju inte det. Man har ju ingen aning. Och sen också jag som har gått runt, till exempel här på tal om det du säger, att trott att jag och Sigge, vår familj, är jättepopulära i vårt kvarter här.
Va?
Nej,
har du trott det?
Ja, det har jag trott.
Varför då?
Nej, jag vet inte, för att jag är dum i huvudet. Och sen,
nej, men vadå? Varför då? För att ni...
Nej, för jag tycker vi är trevliga. Alltså, vi är bra. Alltså, jag tycker vi hälsar på grannar och sköter oss. Ja. Vi har inga... Mm. Alltså, vi är bra grannar.
Det är ingen händelse som har varit så här, och jag orkar inte, alla vill ha oss, nej.
Nej, men liksom så. Jag bara allmän känsla tycker jag att vi har gjort... Ja, men vi har varit goda grannar.
Mm.
Tills Bell kommer hem häromdagen och bara... Alltså, mamma, de hatar er på gatan.
Va?
Och jag bara, va? Hatar oss? Nu skojar hon.
Starkt
bara,
ord.
Ja, jag bara, hon bara, nej, inte riktigt hata, men de tycker att ni är bara dratt i rundan. Alltså, nu tycker jag att ni får faktiskt bjuda in folk lite mer. Så nu börjar hon ta ansvar för de här, för de umgås ju så mycket. Du vet, alla våra grannar umgås ju. Det är ju, du vet ju, de har barn. Men vi har ju inte hunnit det här. Så att jag har ju liksom gått från att jag trodde vi var pop på den här gatan till att they hate you. Stressen. Nu måste vi flytta.
Ja, men jag var ju med om någon grej häromdagen med en annan granne som de hade skulle bjuda in några grannar på gatan. Mm. Och detta nämnde pappan då till Zev när han hämtade vår son som var där på playdate.
Mm.
Och så Zev kom hem och han bara, ja, de ska tydligen ha någon drink där, så att jag vet inte, bara så du vet om när de hör av sig. Jag vet inte, vill du gå på det? Jag bara, ja, kan jag nog göra. Kan ju vara trevligt.
Mm.
Sen hörde de aldrig av sig.
Nej. Ni är samma sits. Va? Det är bara inse. Nej, vi svenskarna.
Ja. Och jag tycker att jag är jättetrevlig. Vi pratar ofta med dem. Har alltid
jag trodde
så här...
vi var de mest roliga på gatan. Nej, ja. Nej, men jag hatar det.
Storhetsvansinnet.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, Europaparlamentet.
Och välkomna tillbaka till Sibylla där sportbörjaren nu laddar för mål. Otroligt taggad och toppat formen med stekt lök och dubbel cheddarost. Det här blir en riktigt god match! Sportbörjare, ett original i godaste laget. Från Sibylla.
Men du, på tal om storhetsvansinne, läste det här? Det finns ju några få par man tycker är roliga att följa.
Och det är absolut inte Courtney och hennes kille.
Nej, det är det absolut. De ska vi inte ens nämna. Men jag är ju extremt besatt av Mark Robson, musiken och låtskrivaren. Mm. Du känner till honom?
Ja, gud ja. Han är ju mest känd för att han upptäckte Amy Winehouse en gång i tiden och producerade hennes album. Och sen så har han gjort då Lady Gaga nu senare. Han var ju väldigt mycket med i den här Lady Gaga-dokumentären som kom ut för ett par år sedan.
Han var ju som hennes liksom klippa och det är ubercool.
Han är också känd som bror till Samantha Ronson som var tillsammans med Lindsay Lohan, den här DJ:n.
Just det. Mm. Och sen är han då supercool. Han andas väl fast han är typ 45 kanske.
Mm.
Så känns han ändå som en modern man. Alltså... på något sätt, måste man säga.
Mm.
Alltså han är, fast trots sin ålder är han ändå liksom så rätt och god. Han skulle kunna passa i The Activist. Han skulle kunna sitta i juryn innan, kan jag tänka mig.
Mm.
Han är liksom tillräckligt med i tiden då. Och så skrev han ju också såklart Lady Gaga Shallow låten som ingen kunde få nog av. Ja, men i alla fall, så jag läser ju allt.
Han har mycket pengar på banken.
Över honom. Han har mycket pengar på banken, men han har stil. Alltså du vet, han kläs ju lite feminint på ett jävligt coolt sätt.
Mm.
Jag bara känner att allt han tar i blir ju guld. Han är ju så golden boy här.
Ja, du gillar honom.
Ja, jag gillar honom.
Nej, gud, alltså jag blir så irriterad. Jag blir så irriterad på hur tillrättalagd han är. Och ju mer du pratar här om hur härlig du tycker han är, desto mer irriterad blir jag. Ja.
Ja, då ska du, kommer du störa dig ännu mer då på det här då. För att Mark har nu såklart då gått och gift sig med Marilyn Streeps dotter Grace Gummer. Kommer du ihåg när vi såg Meryl härom?
När vi åt lunch där på American Ragen då.
Ja. Då kom hon in med sin man. Då blev man
då är det
ju
så sjukt. Alltså det här, för det här är ju så sjukt även med egentligen Kate Winslet som vi nämnde tidigare. Uh-huh. Att man så här hyllar dem för att de är vanliga.
Mm. Ja, ja, jag vet.
De är som vem som helst. Det är helt otroligt.
Ja, kom du ihåg också att jag tog bild. Du bara, ta ingen bild. De här är privat. Jag bara, men jag måste ta en bild. Ja, i alla fall. Nu har Mark och Grace då... dottern gift sig. Mm. Hon, alla hennes barn verkar också hålla på med någon skådespelarkarriär. Och hon är väl den som det har gått bäst för. Hon var ju med i The Newsroom, Mr. Robot, American Horror Story. Ja, men hon har varit med i otroligt många grejer. Duktig skådis. Jag vet inte hur mycket du har sett av henne.
Ja, men jag har sett en del. Ja.
Grace. Mm. Hon ser exakt ut som sin mor också. Alltså, ja. Så... Ja, men i alla fall, det blev ju en ganska stor grej då när Mark då också kom ut som sapiosexuell.
Oh.
Nu störde du ännu mer. Oh. Vet du vad det är, Jenny?
Möjligt, alltså.
Ja, är du det? Är du sapio?
Det känns väl ändå som att de flesta man känner är väl ändå det. Det är klart att man går igång då på... insidan snarare än utsidan, hjärnan.
Nej, inte bara gå igång, utan för att överhuvudtaget liksom kunna känna sig attraherad av en annan person så ser man inte, man ser liksom absolut inte utseendet, sexiga former, ingenting av det där är så relevant som han sa, utan han är bara 100% fascinerad av sinnet och att en person
tycker hon att
är supersmart.
Tycker hon att det är kul att han då säger det? Finns jo, ingenting det... på utsidan han bryr sig om med henne?
Nej, det gör han inte. Ja. Men det känns ju väldigt modernt att han är då
är
så pass...
Det är exakt vad det gör. Det här är väl exakt vad vi pratar om, att man är så här politiskt korrekt och nu ska han vara så bra och fin och vara ute och säga det här. Men suck.
Men samtidigt kan jag känna så här, är inte alla kvinnor, är väl för fan, har
jo, men
varit
exakt
så,
vad jag säger. Jag vet, alltså, när jag så här, tänker då på alla mina tjejkompisar och deras relationer och killar de har, det är ju ingen men, som är tillsammans med någon liksom bimbo som inte är intressant, alltså det är väl det man går igång på.
Vi har väl alltid gått igång på så här roliga nördar, alltså sen
exakt,
har man ju liksom...
Man vill, framförallt, det absolut viktigaste är ju naturligtvis att personen i fråga är så här smart och kul.
Mm. Det sägs ju då att folk då som 100% menar att de bara kan tända på en person som de är attraherade av dens intelligens eller hjärna, det är det enda sättet för dem att också kunna ha en sexuell relation, för att de kan inte tända på hur snygg tjejen än är. Så sker liksom hela pirret på grund av hjärnan.
Men det, går det här då för one night stands och sådär också? För då spelar väl ingen roll. Om för folk som bara är ute efter sexet en kväll. Mm. Då behöver man ju inte...
Nej, men de kan inte gå igång. Så här är det att de går igång på en otrolig, otrolig diskussion. Alltså man känner att man blir sedd, att man känner att den andra kan sparra mentalt tillsammans. Men det blir liksom som Afrodite för dem.
Men för vad jag tänker, ja, jo, alltså, och så är det väl liksom överhuvudtaget i en relation och så vidare, om man då skulle se det långt, eller bara dejta någon ett par gånger. Men jag menar, för en kväll, han har då aldrig liksom bara gått hem med någon som han träffar.
Nej, inte längre, utan han är liksom, han ser bara att det där. Men då undrar jag så här, har du varit ihop med någon extremt ful person som är så rolig och smart?
Ja, det tror jag nog.
Ja, men jag minns alltså att
har inte
jag
du det?
Faktiskt. Ja, jag blev kär i en person, alltså förälskad, jag blev inte kär, men jag var förälskad i några månader med en person som faktiskt, jag förstod ju, det här är en extremt ful, alltså utseendemässigt en ful person, men som verkligen då fantastisk, alltså rolig, smart, intelligent, alltså du vet.
Ja, men jag har ju också gjort liksom det motsatta, att jag kommer ihåg att jag dejtade en kille som var så extremt så här, snygg enligt liksom, ja, någon sorts allmän uppfattning. Och alltså så jävla dum.
Det var tomt.
Nej, det var så tomt alltså. Och det var, jag minns verkligen hur otroligt oattraktivt det var.
Men det är därför jag menar att för oss att det blir nästan provocerande att en man då går ut och säger att han är sapiosexuell och får cred medans man känner, men hallå, är det inte det som allt går ut på?
Ja.
Att man tänder någonstans på en personlighet, någons hjärna, ja. Det man pratar om. Nej, men för män är det tydligen då, som de främst tänder på annat, så är det här blev ändå en grej liksom. Ja, men då på tal om att då folk här i LA då ska yttra sig då om att man är sapiosexuell, man är det och man ska ta ställning och sådär. Så tänkte jag att vi pratade ju om när du var hos tandläkaren förra veckan och träffade den här eventuella gurun eller buddhisten eller vad han nu var.
Han heter Steve och kommer från Chicago egentligen.
Exakt. Ja. Då tänkte jag höra med dig, för nu är det ju höst och man får ju massa... så omstartsgrejer, kom och träna på Equinox. Mm. Men det man också får är ju så här, nu börjar den här nya terapiformen och här är det ju väldigt vanligt med drogterapi. Kan man kalla det för det?
Ja, men nu tänker du att du ska referera till Nine Perfect Strangers, heter den va? Den här serien med Nicole Kidman.
Precis,
ja.
Med Nicole Kidman. Har du sett den?
Ja, jag har sett den. Den är ju så jävla dålig.
Den är jättepajig, men det säger
den
någonting.
Är så dålig. Jag förstår ju idén, den hade ju kunnat vara bra, men det är någonting med liksom hela utförandet. Den är riktigt dålig. Det är också det är att hon ska spela ryska, tror jag. Det är också det.
Eller? Det handlar ju om 9, vad ska man säga, välbärgade personer som då har olika hemligheter och sorger och problem. Och de checkar då in på en hälsoresort.
Som ska vara något utöver det vanliga. Det är väldigt så här hemligt.
Exakt.
Hon som driver den, hon liksom väljer ut specifikt vilka som ska få komma och hur de ska interagera med varandra. Hon har liksom någon stor plan och folk då kommer ut som helt andra människor. Samtidigt då så finns det ju någon kontrovers kring det här då, för att det är otroligt andra metoder och det har liksom skett något i historien. Alltså någon har ju dött då på resorten tidigare tydligen, kommer fram.
Ja, men folk har ju skrivit väl, ja men så är det ju, men den som har skrivit serien ligger bakom den är ju samma person som gjorde Big Little Lies, som för övrigt också Nicole Kidman hade en av huvudrollerna i.
Du menar Michelle Pfeiffers man?
David E. Kelly, var han?
David E. Kelly, som ju är en jättestor producent, men den är väl baserad på en bok tror jag.
Den är baserad på en bok från början, men det är samma producent och som då ligger... Så de har väl tänkt att det här är den nya liksom, stora snackisen, men den kom nog lite för nära White Lotus som ändå hade en helt annan fingerkänsla. Och sen är ju hon otroligt barnslig i den här, för att hon ska bli någon slags rysk ursprung, Nicole Kidman. Så att den är ju väldigt pajig.
Ja, den är så jävla pajig.
Det är den. Men
det vi... ja, men för vad de försöker då är ju då, deras metoder, eller hennes metoder i tv-serien är ju att de då ska hålla på med svampar och MDMA och allt vad det nu är. Och jag läste ju en artikel om det här i LA Times där de liksom diskuterar just då hur skaparna av serien försöker göra just alla så här droger, de här drogterapierna mainstream. Men det här är ju också något som är något man pratar om här, att MDMA tror de ju ska bli lagligt inom ett par år här just för
även svamp.
Depressioner och sådär. Ja, och svampar pratar man om och sådär. Och jag vet, jag läste i New York Times, det här var ju länge sedan nu, men då var det någon rubrik så här: jag är gammal och bor på äldreboende, får inte jag ta ayahuasca? Man bara, men vad fan är det här för någonting? Det är så sjukt. Men det är ju en helt annan inställning till de där grejerna här.
Nej, men det här har ju bara varit, jag kan tycka det ploppar upp i jättemånga tv-serier nu, att just, det räcker inte bara med det här in therapy, alltså det är en gammal liksom antingen KBT eller att det är psykoanalys, utan nu är det drogterapi som är det senaste och hetaste, och jag tycker det var och varandra. Även medicinska tidningar här och artiklar så pratar man ju jätteöppet om det.
Men är det inte så att just de där sakerna, jag tror LSD till exempel, var inte det något man skapade från första början just för som en, alltså en medicin för depression och så vidare? Men vadå, alla mediciner för depression är väl... alltså droger på något sätt. Det är väl bara olika effekt, antar jag.
Det är ju det de försöker tvätta det till, om inte annat. Alltså nu, det var någon som skrev, jag vet inte, men en artikel här, om det var i New York Post, som skrev att...
Tillförlitlig publikation.
Verkligen. Jag gör en footnote sen om det här. Men att på riktigt här, det vet ju du och jag, alltså, så seriösa personer, jättemånga testar ju det. Förut var det hypnos, men nu är det liksom... jag blev ju inbjuden via en kompis nu att vara med på en sån här ayahuasca-session.
Tycker jag du ska göra.
Nej.
Skulle aldrig, det tycker jag låter som, alltså, jag är ledsen. Nej. Men jag tycker att det låter så jävla dumt.
Ja, men dumt, men det, alltså, så här, man fick ju följa Goop-gänget då, som är väldigt stora här, som jag pratade om innan, när de gjorde sin trip. Men då var det ute i djungeln, men nu kommer ju de här mera rumsrena terapisektionerna då, när man tillbringar ett dygn i något lyxigt hus i West Hollywood och man ska klä sig vitt och man ska inte vara där. Alla som känner att de är där för fest, de kan gå hem, för det handlar om en inre resa för att ta reda på mer om sig själv.
Så kommer han, tandläkarmunken.
Det är han som har lurat oss. Ja, men detta mejlet fick vi. Jag förstår, det var sjukt, Jenny.
Men det här pågår. Ska du inte gå? Det hade varit så roligt, Malin.
Nej, ska jag låtsas stricka då, menar du?
Nej, då gör du det. Och så får du berätta sen.
Ja, vi får berätta sen.
Det är livesänder på Instagram.
Ja, men jag tycker ändå, även om den är superpajig, så tycker jag ändå de var roliga att se. 9 Perfect Strangers.
Nej, jag tycker man ska se den.
Ja, det ska med. Vi får se, det är kanske Zeb som behöver testa ayahuasca då, nu när han har 2 månader med bruten arm där hemma. Det är kanske det du ska göra istället för ismaskinen.
Ja, men varför det? Jag tror att men det är ju liksom bara, då blir han ju helt knäpp. Nej, men det går inte.
Ja, men det är bra, då klarar han sig själv. Då kommer inte han ringa ner dig.
Ja.
Det är så du överlever.
Är det en liten klocka jag hör plinga där uppe nu?
Ja, nu är det klockan. Nu är det dags, Jenny, för dig att gå upp och ta hand om din patient. Nu är
det något mellanmål.
Ja, nu kommer jag att avsluta det med...
Du vet, alltså vet du, jag sa häromdagen, han bara, kan jag få det? Jag bara, men du ska inte äta det just nu. Och han bara, nej, men jag vill ha det. Jag bara, tänk om jag helt skulle slå över nu och bli lida.
Ja, det skulle du ha.
Han kan inte göra något.
Han kan inte göra något. Och du gör massa saker, du har chansen nu.
Ja.
Det här kan bli något. Ja, nu ska vi väl avsluta med Mark Ronsons Uptown Funk då, med Bruno Mars. Så hörs vi nästa vecka. Jag heter Malin Eklund på Instagram och vi heter Keeping Up, Jenny Malin.
Jag heter Jenny Ham på Instagram. Följ oss och vi älskar att ni lyssnar.
Gör det.
Kom gärna med lite återspel. Det är roligt. Vad tycker ni om ayahuascan?
Ja, ska vi göra det då. Ja, vi hörs nästa vecka. Puss, puss.
Puss, puss. Don't believe me, just watch.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.